28 oktober 1992. Sverige kom efter omröstning i FNs generalförsamling inte med i FNs säkerhetsråd och besvikelsen var stor. Och Socialdemokraterna är inte sena att skaffa sig poäng på det borgerligas bekostnad.
Och även om utrikesminister af Ugglas döljer sina känslor något bättre så är hennes missräkning uppenbar.
Besviken naturligtvis, men också i klart medvetande om att om tre starka länder kappas om två palatser så måste något land dra det kortaste strået. Den här gången var det Sverige.
I riksdagshuset talar Socialdemokraternas talesman Pierre Schori om en svart dag för Sverige och att det är den borgerliga regeringens fel.
Jag har precis varit i FN och jag hörde i korridoren att en uppfattning om att Sverige inte längre är Sverige därför man röstade på ett nytt sätt och man sa nej till angelägna uppgifter.
Men är det särskilt konstigt att man inte väljer två västeuropeiska länder som Spanien och Sverige? Att det snarast handlar om geografisk spridning?
Jag tror inte det och jag tycker det här är en svart dag för Sverige. För vi har ju en lång tradition av FN-engagemang från Dag Hammarskjöld och framöver. Och det är också ett svidande nederlag för den borgerliga utrikespolitiken som jag ser det.
Men Schoris partivän och den före detta FN-ambassadören Anders Färm anser att Schori har missbedömt situationen i FN.
Vad det handlade om var en markering mot Västeuropa. Länderna i FN och en majoritet av dem är länder i tredje världen utanför Europa. De tyckte att det var tillräckligt med västeuropeer i säkerhetsrådet. England och Frankrike sitter där permanent. Och då att välja in två ytterligare västeuropeiska länder, det skulle bli för mycket tyckte man.
Statsministern vill idag inte i tv kommentera det som kallats hans regerings största utrikespolitiska bakslag. Men att döma av ett TT-uttalande har han nederlaget med ro. Jag har varit mest orolig för att vi skulle åta oss för mycket med tanke på det kommande ordförandeskapet i ESK, den europeiska säkerhetskonferensen, sa han.
Kunde regeringen ha agerat på ett annat sätt för att vi skulle få den här platsen just nu?
Det enda sätt som regeringen kunde ha agerat på, tycker jag, det var egentligen att hoppa av och på det sättet undvika att dra på sig den och dra på Sverige den här prestigeförlusten. Det här är klart att det är ett nederlag som uppmärksammas internationellt. Att Sverige ger sig in i det här spelet och förlorar, det är något av en smälek.
Ska tillägga att Anders Färm tidigare intervjuades av Karl-Åke Nilsson.
I studion nu Sverker Åström som var FN-ambassadör i 6 år på 60-talet även om du inte satt i säkerhetsrådet. Vad är förklaringen till att Sverige inte kom in?
Först och främst, det är ingenting att huttla om att det här är ett svenskt nederlag, självklart. Det är ett nederlag i en global skönhetstävlan där vi gärna hade velat vara segrare. Nu blev det inte så. Och man ska hålla i minnet när man diskuterar det här att det råder en knivskarp konkurrens. Det är frågan om 5 eller 6 platser på 180 medlemmar. Mm. Så det är en svår tävlande fråga.
Men som inte regeringen hade varit så Europainriktad då, så kanske tredje världen hade varit mer benägen att rösta in oss.
Ja, det är påståendet att förändringen av regeringen i Sverige har spelat en roll. Det är ett obevisat påstående. Det är omöjligt att veta det. Det är ju självklart att den starka Europafixering som karakteriserar några av regeringen har märkts runt omkring i världen. Även det faktum att FN inte nämndes i deklarationen som regeringen avgav när den tillträdde förra hösten.
Så Schori har rätt där, tycker du?
Nej, ja, det vill jag inte säga, därför att det är obevisat. Det är fullständigt omöjligt att veta. Och jag tror att långt viktigare är den eventuella inställningen i förhållande till Sverige som just Sverige i att det här är en röst inte mot Europa, men det var säkert en reaktion att när väl Spanien kom in i första omröstningen att då blev det för mycket Europa. Jag tror att det beror på också att vi har underskattat Nya Zeelands ställning under den här kampen. Därför att Nya Zeeland är ett land som är populärt i många delar av världen. Först och främst medlem av The British Commonwealth och vidare hela asiatiska religionen och vidare inte minst den Stilla havsregionen. Jag kan väl tänka mig att sydamerikanerna har röstat på Nya Zeeland.
Nya Zeeland tycks också ha bedrivit en väldigt intensiv lobbyverksamhet, arbetat för att komma in, inte minst dess premiärminister Carl Bildt kritiseras ju för att han har gjort väldigt lite för att hävda Sveriges kandidatur.
Det kan jag inte bedöma. Det är väldigt svårt att säga om det har spelat någon som helst roll. Jag tror att det är en ytterst marginell företeelse. Jag tror knappast att det har spelat någon egentlig roll.
Han sa i ett uttalande från Tallinn då, han verkade närmast lättad. Han talade om att förväntningarna hade byggts upp lite väl högt. Ja, luftslott talade han om.
Det är ju vi själva som har gjort det. Svenska regeringen och svenska UD som har gjort detta. Det här argumentet att vi inte skulle hinna med att vara med både i säkerhetsrådet och vara ordförande i ESK, det tror jag helt enkelt inte på. Därför att vi skulle knappast behöva lägga ner mera tid på att vara med i säkerhetsrådet än vi har gjort på att verka för kandidatur de sista 2 åren.
Oktober 1992. EES-avtalet godkänt i Strasbourg.
För en stund sedan röstade EG-parlamentet i Strasbourg för ett godkännande av EES-avtalet. Genom det här avtalet som omfattar 19 länder ska varor, tjänster, arbetskraft och kapital kunna röra sig fritt mellan länderna från nyåret.
Ett ovanligt välbesatt EG-parlament här i Strasbourg har nyss avslutat sin omröstning och med 351 röster för antogs EES-avtalet om en gemensam ekonomisk sfär för EG och EFTA, däribland Sverige. Vid kvällens omröstning har ett knepigt hinder på vägen fram till ett avtal avverkats. EG-parlamentet har ibland sett på EES-avtalet med ett kritiskt öga. Man har varit rädd för att EGs självständighet skulle naggas i kanten av detta omfattande och unika avtal. Men all diskussion var avklarad när parlamentarikerna började rösta vid 19-tiden. Och flera som yttrat sig idag har entusiastiskt kallat avtalet för historiskt. Med EES-avtalet skapas nu en enda gigantisk marknad för 370 miljoner människor från Stockholm till Sevilla, från Lissabon till Wien. Svenska företag får tillträde till EGs marknad men kommer också att mötas av hårdare konkurrens på hemmaplan. Privatpersoner kan obehindrat bo och arbeta i vilket som helst av de 19 EES-länderna.
Oktober 1992. Kort om EG-politiker.
Svenska politiker är betydligt mer entusiastiska för ett medlemskap i EG än vad svenska folket är just nu. Det brukar de förklara med att informationen om den europeiska gemenskapen inte har nått ut till de breda folklagren. Men det finns också andra skäl som byråkrater och politiker inte talar högt om.
De kallas eurocrats. EGs byråkrater och politiker som äter och lever så gott som skattefritt. De har minst dubbelt så hög lön som om de skulle stannat hemma. Och nu tar också svenskarna raska kliv mot de välbetalda toppjobben. Den moderate riksdagsmannen Nick Grönvall behöver inte längre klaga på att månadslönen bara är drygt 20 000. Nu får han 60 000 skattefritt för ett toppjobb i Genève som kommissionär i det nya europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Och så ser det ut i Europa. I Danmark kostar en folketingsledamot skattebetalarna 130 000 kronor i månaden, men en EG-parlamentariker kostar 730 000. Nästan 1000 danskar jobbar i EG-apparaten. Om Sverige blir medlem skulle det innebära ungefär 1500 svenskar enligt aktuellt beräkningar. De skulle få högbetalda EG-tjänster med mellan 30 och 100 000 kronor i lön efter skatt. Det innebär att den svenska EG-byråkratin skulle kosta 75 miljoner kronor i månaden. Och det finns de som påstår att det är en av förklaringarna till att 45% av svenskarna idag är negativa till ett svenskt EG-medlemskap mot bara 5% av riksdagsmännen.
Naturligtvis gör det. Om vi tar en EG-parlamentariker har den samma lön, grundlön, som det nationella parlamentet. Va? Men tilläggen är betydligt omfattande. Så de danska motståndarna som sitter i EG-parlamentet, de skänker årligen 3 miljoner kronor till sin organisation i det överskott de får i arvoden med mera.
folk engagerar sig inte politiskt och ger av hela sin hjärta och själ och fritid och övertygelse för att få ett speciellt jobb. Om det är jobb och höga löner man är ute efter, så finns det mycket bättre andra sätt att nå det.
Man hör det på debatter med ja-sidan, framförallt när jag är ute på att jag pratade med Ken Collins eller med Frans Andriessen och sånt. Man fascineras utav hela det här spelet och att få vara med och vara de som sitter vid bordet, va. Men problemet med det här bordet är ju att det är väldigt få som kommer att få möjligheten att sitta vid bordet, va.
Det är ju inte alls alla som faktiskt vill flytta.
Ska du själv göra det?
För egen del är jag inte alls ett enda dugg intresserad, åtminstone inte som det känns nu. Men det betyder inte att man inte skulle kunna vara det i något annat läge.
oktober 1992. EES-avtalet.
Trots att EG-parlamentet i Strasbourg igår kväll godkände EES-avtalet mellan EFTA och EG, så är det inte säkert att det kan träda i kraft vid årsskiftet som planerat. Nya problem har dykt upp, hör vi från Strasbourg.
EES-avtalet är ett av de allra mest komplicerade avtal som slutits mellan stater, och fortfarande är inte riktigt alla bitar på plats. Ett EG-land, Holland, hinner liksom inte riktigt med. Parlamentet i Holland ska godkänna EES-avtalet, liksom riksdagar och parlament över hela Västeuropa. Men just i Holland har tidtabellen hakat upp sig. Den ena kammaren i parlamentet hinner med, men den andra är inte riktigt säker. Det kan dröja till efter nyår, och holländska regeringen kan inget göra. Det här är parlamentets huvudvärk. Vid ett möte mellan diplomater från EG och EFTA-sidan igår fick EFTA lägesrapport från EG. Allting ser ut att gå bra, utom just i Holland. Det är inget politiskt problem. Alla vill ha avtalet. Det är bara det att EES-avtalet är på tusentals sidor, och holländarna håller eventuellt på att snubbla på mållinjen. För någon vecka sedan sa EFTA-ansvariga att det inte verkade som EG riktigt trodde på att EES skulle hinna bli klart till årsskiftet. Men nu handlar det alltså bara om Holland och om folkomröstningen i Schweiz förstås, som kvarvarande snubbeltrådar. En helt annan sak är att man kan undra om det egentligen är så viktigt precis vid vilken dag det här avtalet träder i kraft. När alla har ratificerat så börjar det gälla, och spelar egentligen någon roll om det är någon vecka hit eller dit. Jag är en som var lite orolig igår. Det var Nick Grönvall, den svenska moderata riksdagsman som blir hög EFTA-tjänsteman i Genève när EES börjar gälla. Hela den nya EFTA-byråkratin som byggs upp i Bryssel och Genève, den får inte börja jobba före EES är i hand. Nick Grönvall sa igår att han inte visste när han börjar på sitt nya jobb. Men det här berör också många andra. Svenskar och andra från EFTA som vill kunna jobba i EG utan pappersexercis. Motsvarande för EG-medborgare som kanske vill flytta till EFTA-länder. Och företag som vill starta säljoffensiver i Europa. Eftersom EES har stor betydelse för människor och företag, så betyder det också något vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. Jan Ström, Strasbourg.
oktober 1992. Ryssarna jäklas med baltstaterna.
Ryssland fortsätter att krångla med sin truppreträtt från Baltikum. President Jeltsin har beordrat att reträtten för de 80 000 ryska soldaterna i Baltikum ska avbrytas tillfälligt. Den ska återupptas först när de ryska minoriteten i Baltikum får sina mänskliga rättigheter garanterade, säger Jeltsin. En Moskva-rapport.
Redan förra veckan sa ryska försvarsministeriet att tillbakadragandet skulle uppskjutas, men då skylldes på brist på bostäder för de hemvändande soldaterna. När det nu är president Jeltsin som står för beslutet och dessutom uttryckligen hänvisar till att de mänskliga rättigheterna åsidosätts, så innebär det den starkaste markeringen hittills från Moskvas sida gentemot de baltiska staterna. Den ryska ledningen skjuter framförallt in sig på medborgarlagarna i Estland och Lettland, där det enligt Moskva krävs en besvärlig procedur för de ryska invånarna att få medborgarskap, och utan det får de bland annat inte delta i valen. I sitt beslut säger president Jeltsin också att alla ekonomiska avtal med de baltiska staterna kommer att göras avhängiga av hur den ryska minoritetens rättigheter efterlevs. Sten Sjöström, Moskva.
oktober 1992. Inbördeskriget Jugoslavien.
Och för ovanlighetens skull så rör det sig om en positiv rapport. I den mellan serber och kroater delade staden Pakrac tillåts för första gången människor som skilts åt av kriget att träffas under ett par timmar. Vår korrespondent har besökt den delade staden med hjärtslitande återföreningar.
This is a big step forward, yes?
Yes, definitely.
Ja, den kanadensiske FN-officeren Goran George riktigt lyser i ansiktet när han säger att visst är det här ett stort steg framåt. Och detta steg, det utspelas här i Pakrac, 12 mil öster om Zagreb. Det är en stad i ruiner, men det är också en stad med hopp. Pakrac är en delad stad. Tvärs genom Pakrac går gränslinjen som inte får överträdas. Ofta av en slump så hamnade människor på olika sidor. Familjer splittrades, kära skildes åt, släkt, vänner, grannar var plötsligt på fel sida av demarkationslinjen. Men, och det är det som är det glädjande, här på ett ingenmansland på några hundra meter så tillåts för första gången så tillåts människorna i den delade staden att träffas. Det sker under organiserade former tre gånger i veckan och här så får de stå och samtala i två timmar under FNs övervakning. Det är ett förtroendeskapande arbete som FN bedriver här. Och hur känns det då för människorna? Här står 500-600 människor. Många av dem har via UNPROFOR, alltså via FN-soldaterna, förmedlat brev till sina kära på den andra sidan. Och här står en 500-600 människor och hoppas att någon släkting, vän eller granne ska dyka upp och kunna berätta vad som har skett sedan kriget bröt ut och sedan de skildes. Hur det känns för de här människorna? Ja, jag behöver inte ens fråga dem. Glädjen och förtvivlan och tårarna talar sitt tydliga språk. Kjell Albin Abrahamsson i den delade staden Pakrac i Kroatien.
Oktober 1992, bara fyra dagar kvar till valet av president i USA. Spänningen stiger.
Så till USA där det på tisdag är dags för presidentval och så här på sluttampen av valkampanjen så har spänningen återvänt eftersom George Bush nu hämtar in Bill Clintons försprång i opinionsmätningarna. Igår talade Bill Clinton till studenter i delstaten Ohio och Ekots korrespondent fanns också där.
Nu när det bara är fem dagar kvar till valet så kan Clinton inte vara säker på seger. Han utnyttjar nu det sista av sina sviktande röstresurser för att driva sitt mest effektiva tema, den dåliga amerikanska ekonomin.
We're 18 months after the bottom of this recession and we're still doing worse than at any comparable period since before World War II.
Och den som enligt Clinton ska ta ansvaret för den tröga ekonomiska utvecklingen är George Bush, istället för att tillskriva sig äran av segern i det kalla kriget och förändringarna i Ryssland.
Mr. Bush has gone all over the country in this campaign taking credit for every good thing that happened in Russia and Eastern Europe. And then he told Gorbachev it wasn't true, but he had to take credit for it in the election. I'll tell you what, I'll give him credit for every good thing that happened around the world if he'll take half the responsibility for the bad things that have happened to us here at home.
Efter talet i Toledo ställde Ekot frågan till Clinton om han nu är orolig över att opinionsundersökningarna säger att loppet har blivit jämnare mellan honom och George Bush.
Are you worried about the polls, Governor?
No, I think it's going to be good. I'll get the voters out. Get a big vote out. There are a lot of people who think there's a difference in how the registered voters feel and how the likely voters feel. This will make people who are registered go out and vote. The people who registered for change. And we're going to get them to vote.
Clinton sa att de opinionsundersökningar som säger att det jämnt mellan honom och Bush har begränsat sig till troliga väljare, alltså inte alla som har registrerat sig. Clinton pekade på att det är fler än vanligt som registrerar sig nu, och de gör det för att de vill ha förändringar. Men lugnet sitter löst hos Clinton. Senare på dagen, när han talar till sympatisörer i en sporthall i bilstaden Detroit, varnar han för att folk låter bli att rösta i tron att det hela redan är klart.
Just imagine how you're going to feel on November 4th if all the fear-mongering and mudslinging produces a headline that says, four more years. I want you to think about it. I want you to think about it.
Clinton beskrivs som politikern som vill ligga bra till i alla läger, och i Detroit bekräftar han den bilden genom att inte ens nämna sitt halvgömma stöd för NAFTA, frihandelsavtalet mellan Mexiko, Kanada och USA. Här är NAFTA symbolen för jobb som flyttar över gränsen. Det var en för känslig sak att ta upp. Clinton vill ge ett annat budskap än tidigare demokrater. Han talar om ansvar, om att socialhjälp ska vara en andra chans, inte en livsstil. Han är för dödsstraff och han vill ha 100 000 nya poliser i USA. Han vill ha brett stöd för sina idéer om att akademiker ska betala tillbaka studielån genom att göra samhällstjänst.
Join with us in rebuilding America. Be part of a domestic peace corps. Work as a police officer for a couple of years. Work as a teacher. Work with children. Work with the elderly. Work with people with disabilities to help them stay at home instead of an institution. Work to rebuild the housing programs of the country. Lift this country up. Move this country forward. That's what this election's about. Don't let them take it away from you. Take your country back. Just work until Tuesday, and we can make a new America. Thank you, and God bless you all. Thank you.
Lasse Åsgård, Detroit.
Oktober 1992. Turkiet vill göra sig till stormakt.
Nu i helgen ska de turkspråkiga länderna kring Svarta havet hålla toppmöte i Istanbul. Det här blir ytterligare ett försök från Turkiets sida att etablera sig som en regionalt ledande makt. Landet vill gärna att de före detta sovjetrepublikerna i Centralasien hellre söker sina förebilder i Turkiet än hos fundamentalisterna i Iran.
Fem gånger om dagen ljuder ropen på Allah genom hotellfönstret. Muezzin kallar till bön, första gången redan klockan 5 på morgonen. Vore det inte för den här återkommande ljudkulissen och alla de mycket pampiga moskéerna i Istanbul och Ankara, så skulle besökaren få titta betydligt noggrannare för att märka att Turkiet är ett muslimskt land. Islam spelar samma roll här som kyrkan gör i övriga Europa. Den finns där, men den är berövad mycket av sin makt. Religionen förenar Turkiet med flera av de före detta sovjetrepublikerna. De etniska banden är starka. Det understryker den turkiska arbetsgivareföreningens utredningschef professor Celi Kurdoğlu.
So they have a huge potential. And we have the way I had put somewhere, we have a moral responsibility towards those countries. Because we are the same roots. We do not deny Turks are sort of romantic.
Det här är emotionella synpunkter, säger professor Kurdoğlu. Men för att tala klarspråk, vi har ju samma rötter. Turkfolken kommer från Altajbergen bortom Baikalsjön. I före detta Sovjetunionen finns idag fem länder som delar detta arv med Turkiet. Det är Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan och Kirgistan. Det gäller i viss mån också Tadzjikistan, och i själva Ryssland finns till exempel den stora gruppen tatarer som också är ett turkfolk. De här staterna försöker finna sig till rätta efter Sovjetunionens sönderfall. De är trötta och besvikna över att ha varit dominerade av Ryssland i över 100 år. Regeringarna i de nya självständiga centralasiatiska staterna fruktar att muslimska fundamentalister med förebilder från Iran ska växa sig starka. De här regeringarna söker andra förebilder. Det är till de länderna som Turkiet gärna vill sprida bilden av sig som ett modernt upplyst samhälle. Motiven förklarar ambassadrådet Harald Ernberg i Ankara så här.
Sedan upplösningen av Sovjetunionen har man väl känt en viss rädsla för att komma mera i periferin. Och för som viktigt NATO-land innan Sovjetunionens upplösning så kände man att man hade en viss vikt i sammanhanget. Men i och med upplösningen så kände man att nu måste man börja jobba på någonting nytt. Och då ligger det nära till hands att man knyter an till de här centralasiatiska länderna och andra länder här kring som, där man ibland talar mer eller mindre samma språk. Man har många goda förutsättningar för att kunna bygga upp ett bra kontaktnät och bra supporter, som man skulle kunna säga också.
Om Turkiets nya utrikespolitiska satsning lyckas lockar stora vinster. Landet har i sina egna ögon allt för länge betraktats som en andra rangens makt. En stat som tillhör både Europa och Asien, eller kanske inte är riktigt hemma i någon del av gruppen.
Ja, dels kan det väl bli en större vikt rent politiskt, att man får en större tyngd rent på den internationella arenan. Och där man kan alltså få stöd av sina nya bundsförvanter i FN och så vidare när man vill komma framåt. Och dels så kan det bli på lite längre sikt åtminstone en ekonomisk vinst. I början får man väl se det som en ren kostnad. Och den försöker man nu få andra länder att vara med och dela den kostnaden att bygga upp de här länderna från mer eller mindre scratch.
Den nya styrkan börjar visa sig. I FN försöker Turkiet just nu få de muslimska staterna att sluta upp bakom Bosnien, och Turkiet kräver att FN ska slopa vapenembargot. Samtidigt som landet fördömer krigen på Balkan så betonas gång på gång solidariteten med trosfränderna och det gemensamma arvet från den ottomanska tiden. Men Turkiets huvudmål är ändå att tillhöra Europa. Harald Ernberg igen.
Jag tror att deras önskan att komma med i EG ligger lika hett fast som tidigare, som har gjort under ett antal år. Och att man nu bygger upp de här nya kontakterna, det poängterar man själva att det är en sorts parallellitet, det är inte en konkurrenssituation. Samtidigt kan man väl inte helt bortse från att man gör det här för att kunna bli lite tuffare gentemot EG.
Vid toppmötet i Istanbul den 30 och 31 oktober ska gemensamma problem diskuteras. Ekonomin är ett, och där har Turkiet föreslagit att Svarta havsländerna ska försöka få omvärldens hjälp att bilda en regional utvecklingsbank. Alltså en bank av samma slag som redan finns för Östeuropa och som där gör betydande insatser för att bygga upp de nedslitna länderna. Svarta havsbanken skulle kunna suga upp nödvändigt utländskt kapital så att utvecklingen i de nya centralasiatiska staterna påskyndas. Inte bara där utan också hemma i själva Turkiet. Reinhard Krause, Ankara.
Om Turkmenistan, en före detta sovjetrepublik, oktober 1992.
Landet som gränsar till Iran är till ytan lika stort som Sverige och har 4 miljoner invånare. Efter Sovjetunionens sönderfall går turkmenarna balansgång för att hålla sig väl med alla sina grannar.
Речь не идет о, просто хочу опередить ваш вопрос, речь не идет о закреплении какого-то альянса, союза. Это просто будет встреча суверенных государств.
Istanbulmötet handlar inte om att skapa någon ny allians eller union, säger Turkmenistans första vice utrikesminister Boris Shikhmuradov, där han sitter i landets nyöppnade och mycket anspråkslösa utrikesministerium. I Turkmenistan aktar man sig noga för att intrycket att man efter 75 år i den sovjetiska tvångströjan nu kastar sig armarna på Turkiet eller Iran eller någon annan stat. Ändå är just det turkiska inflytandet redan märkbart i Turkmenistan, ett land som på sitt speciella sätt blandar gamla sovjetiska och orientaliska inslag. Turkiet var ett av de första länderna att öppna ambassad här. De turkiska affärsdelegationerna avlöser varandra. Och när Turkmenistan i veckan firade sin självständighetsdag så var festligheterna delvis finansierade av ett, turkiskt företag. Men Shikhmuradov säger att han inte ser någon fara i att Turkmenistan nu skulle hamna under turkiskt inflytande.
Nej, vi är inte bäst, för att vi har... уже есть опыт самостоятельного принятия решений. И когда мы говорим о том, что у нас есть свой путь, что мы идем в соответствии с программой...
Vi är inte rädda för Turkiet. Vi har lärt oss att fatta egna beslut, säger han och fortsätter. Vi ser inga imperialistiska avsikter hos Ankara. De vill bara hjälpa och ställer inga villkor för samarbetet. Det är framförallt de gemensamma språkliga och kulturella rötterna som gör Turkiet till en naturlig nära bundsförvant. I Turkmenistan ser man också Turkiet som en lockande modell för sin modernisering. Ett land med islamsk kultur men som inte låter religionen inverka på politiken och som har nära band med väst. Iran, Turkmenistans närmaste granne, är också en naturlig ekonomisk samarbetspartner, men i Ashgabat ser man med misstro på den islamska fundamentalismen. Rent praktiskt är Turkiet framförallt inblandat i olika gasprojekt. Turkmenistan har enorma fyndigheter av naturgas och planerar att exportera den till väst i pipeline via Iran och Turkiet. Turkiet har också tagit på sig utbildningen av stora kontingenter turkmeniska experter för att lära upp dem i marknadsekonomi. Det är självständighetsfirandet i Ashgabat och det uppvisar, trots sina exotiska inslag, mycket påfallande sovjetiska drag. Och när man talar om ett kommande turkiskt inflytande i Turkmenistan så ska man inte räkna ut Ryssland. Mer än 100 år i först det ryska och sen det sovjetiska imperiet har, vare sig man vill det eller inte, skapat en naturlig samhörighet med Ryssland. För många, inte minst på det rent personliga planet. Och det här är band som inte bryts i en hast.
Но в будущем, я думаю, все будет как прежде. Лучше Россия, буду, думаю, будет хорошим партнером Туркменистана, чем Иран, Турция. Ну, это Иран, Турция сейчас как новые друзья. Это всегда воспринимается как хорошие друзья, новые друзья. Но в будущем, как старые друзья, Россия, я думаю, будет...
И в fortsättningen, precis som tidigare, kommer Ryssland att vara en bättre vän än Iran och Turkiet, säger den här mannen. Och ungefär så uttrycker sig många. Man är glad över det fönster som har öppnats mot de muslimska grannarna, men många vill inte bryta banden med Ryssland. En uppfattning man delar i utrikesministeriet.
Мы видим, что Россия будет одним из наших ключевых партнеров. Но точно так же мы планируем развивать свои отношения и с Ираном, и с Турцией, и с Украиной.
Ryssland kommer att vara en av våra viktigaste partners, men på samma sätt planerar vi att utveckla förbindelserna med Iran och Turkiet och Ukraina. Vi kan inte säga vilket land som kommer att bli viktigast, säger förste vice utrikesminister Boris Shikhmuradov. Så frågan Ryssland eller Turkiet, eller Ryssland och Turkiet, är inte avgjord när Turkmenistan firar sin självständighet. Sten Sjöström i Ashgabat, Turkmenistan.
Svensk väljarbarometer 31 oktober 1992.
Stödet för Moderaterna ökade i slutet av oktober och Socialdemokraterna låg kvar på samma höga nivå som i september. Det visar opinionsinstitutet Skops undersökning som publiceras i tidningen idag. Undersökningen som gjordes efter de båda krispaketen visar en ökning för Moderaterna med 3,5 procentenhet till 22,5 procent. Socialdemokraterna ligger kvar på 43,5 procent. Övriga förändringar ligger inom felmarginalen utom nedgången för Vänsterpartiet som nu bara stöds av 2,5 procent enligt Skop.
Till 1 oktober 1992. Eskimoerna blir mer självständiga, framförallt i Kanada.
Eskimoerna i Kanada har fått rätt till politisk kontroll över ett arktiskt område som motsvarar en femtedel av landets yta. Det är 2 miljoner kvadratkilometer frusen tundra. Fördraget ger det över 17 000 eskimoerna i området bland annat rätt till mineralfyndigheter, egen regering och lagstiftande församling. Övergången till fullt självstyre beräknas ta 16 år.
Till 1 oktober 1992. Sverige har fått ett nytt ansikte utåt. En EFTA-kommissionär. Det är en ESS-man i Genève och Bryssel, Nick Grönvall.
Sverige har fått en egen EFTA-kommissionär som ska arbeta parallellt med EG-kommissionen. Som en följd av EES-avtalet håller EFTA på att bygga upp en organisation vid sidan av EG med egen domstol och egen kontrollmyndighet. Hundratals tjänstemän ska anställas och installeras i Bryssel och Genève. Den moderate riksdagsmannen Nick Grönvall blir nu vad som kallas svensk EFTA-kommissionär.
Ja, jag vill i varje fall väldigt gärna säga det därför att det förklarar i ett slag vad det nya jobbet ska bli och vi vet ju att kommissionärerna i EG är kända personer och jag vill gärna se att EFTAs kommissionärer också blir kända personer. Så jag lånar gärna det där reklamordet.
Men då, skillnaderna finns där ändå. För kommissionärerna i Bryssel, de får lägga förslag och de får vara synliga på det sättet. Det är ju framförallt med sina förslag som de märks. Men du har inte någon förslagsrätt.
Nej, det är en sanning som jag naturligtvis måste acceptera och delvis beklaga.
EFTA flyttar nu in i Brysselbyråkratin på allvar. Men inte Nick Grönvall, vår kommissionär. Större delen av EFTAs nya kommission, som ska heta ESA, för European Surveillance Authority, Europeiska övervakningsmyndigheten, den ska ligga i Genève. Och där ska vår kommissionär Grönvall sitta och framförallt bevaka konkurrensärenden. Nick Grönvall tycker att Sverige och de andra EFTA-länderna får inflytande i ES. Det sker före de formella besluten, när man utreder vad som ska bli förslagen. Det är då EFTA är med på likställd fot.
Och då menar jag alltså att på detta sättet har man alltså säkerställt ett EFTA-inflytande som jag tycker är betydande. Och jag vet, därför jag har talat med många på kommissionen, att de där är helt inställda på att vi ska ha ett gemensamt beslutsfattande.
Sveriges nye EFTA-kommissionär, moderaten Nick Grönvall, och han intervjuades av Jan Ström som är vår korrespondent i Bryssel.
Smutsiga påhopp och fula avslöjanden som vanligt i en amerikansk presidentkampanj. 31 oktober 92.
If you listen to Governor Clinton and Ozone Man, if you listen to them, You know why I call him Ozone Man? This guy is so far off in the environmental extreme, we'll be up to our neck in owls and out of work for every American. This guy's crazy. He is way out, far out, man.
Begreppet ozonmannen syftar på demokraternas vicepresidentkandidat Al Gore som är expert på miljöfrågor. När opinionsundersökningarna visar att väljarstödet för Bush ökar är republikanernas avsikt att svartmåla och ifrågasätta Bill Clintons ledaregenskaper.
The American people know what the Arkansas record was. They know what waffling in character means. And I am going to win election on November 3rd.
Ett annat knep är att ifrågasätta massmedia.
I love my favorite bumper sticker. Annoy the media, re-elect Bush.
Eller hävda att motståndaren är knarkare.
Here some crackpot comes on and tells you what you think. We don't need that in the United States.
Bill Clinton's vision for a better America includes job quotas for homosexuals.
Och den religiösa högern drar sitt strå till stacken med felaktiga påståenden i det politiska reklamkriget och avslutar med moralfrågan.
Is this your vision for a better America?
Två dygn före valet pressas president Bush av nya uppgifter om inblandning i Iran-Contras-affären. Det är den förre försvarsministern Caspar Weinberger som kommit med ett nytt vittnesmål om att Bush kände till mycket mer än han erkänt.
President George Bush har i tal efter tal under valkampanjen gjort frågan om trovärdighet och omdöme till den centrala.
What the president does reflects all around the world. It's just people judge our country to a large degree by that. They are interlocked, and I don't believe you can have a person in the White House who's going to try to be on all sides of every issue, flip-flopping. The pattern of deceit is wrong for America.
De nu publicerade anteckningarna gjordes av förre försvarsministern Caspar Weinberger och de gjordes i samband med ett möte i Vita huset om vapen i utbyte mot gisslan. Uppgifterna har gett Bill Clinton möjlighet att öppna moteld.
Today's disclosure that President Bush knew and approved of the arms for hostages deal with Iran not only directly contradicts the president's claims, it diminishes the credibility of the presidency. It raises the question first and most importantly about whether he's told the truth in this campaign and for the last 5 years. And secondly, it raises the whole question of his support for the policy. But the far more important thing is whether for 5 years he's been telling the American people something about his conduct of foreign policy as vice president, which was simply not true.
Anthony Lewis på New York Times har grävt och grävt för att försöka finna sanningen om Iran-Contra-affären och om USAs stöd för Saddam Hussein före invasionen i Kuwait. Han ser det nya dokumentet som avslöjande.
It's the president of the United States deliberately, knowingly, forcefully telling you an untruth year after year, month after month. That's going to destroy our faith in our political system.
President George Bush själv säger att inget nytt framkommit, att han hela tiden hållit sig till sanningen. I motsats till skriverierna om Watergate har de nya affärerna inte väckt något större engagemang bland väljarna. Men i ett läge då Bush äntligen tycktes ha fått politisk medvind kan de nya avslöjandena åtminstone bli besvärande.
Angola, 31 oktober 1992.
Allt tyder på att ett inbördeskrig brutit ut i Angola sedan förhandlingarna mellan högergrillan UNITA och regeringen brutit samman. Tusentals utlänningar evakueras nu, däribland 30 svenskar.
Igår kom de första rapporterna om att inte bara handeldvapen utan också tunga granatkastare användes i striderna i Luanda. Då krävdes 15 dödsoffer i huvudstaden. Idag har vi ännu inte fått några bilder från Angola, men enligt den angolanska radion nu på eftermiddagen har också idag många dödsoffer krävts. De häftigaste striderna äger rum kring Unitas högkvarter i Hotel Turismo, som nu sägs stå i brand, och kring flygplatsen. Hela dagen har radion också manat invånarna att stanna hemma och hålla barnen inomhus. De utlänningar som kan försöker nu lämna Angola. Redan för ett par veckor sedan evakuerades ett 80-tal svenskar. Och idag kom ytterligare 30 iväg mer på ett plan till Zimbabwe. Sida har beslutat att all fältpersonal ska iväg. Och kvar finns nu ett 70-tal svenskar och omkring 30 personer från de övriga nordiska länderna. FNs säkerhetsråd har reagerat på det förändrade läget och beslöt igår att förlänga sitt övervakningsuppdrag i Angola ytterligare en månad. Säkerhetsrådet fördömde också fientligheterna enhälligt. I det första utkastet pekades UNITA ut som ensamt ansvarigt för de nya striderna, men texten ändrades, sannolikt efter ingripande av USA. USA har stött UNITA och dess ledare Jonas Savimbi i det 16 år långa inbördeskriget.